Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. I det här avsnittet så ska vi träffa Patrik Svensson. Välkommen!
Tackar!
Jag har kollat upp dig lite och du verkar ha många hjärn i elden. Jag ser open source-projekt, inte ett utan två till och med, och ett som är ganska stort. Kan inte du berätta om det, men du kan väl börja med att presentera dig själv.
Mm. Absolut. Jag heter Patrik Svensson. Jag är 37 år gammal, bor i Stockholm med min fru och min dotter. Jobbat som programmerare sedan 2006. Numera så är jag frilansande utvecklare, eller konsult som vi så fint brukar säga. Tycker om open source och programmering.
Ja. Ja, just det där med open source märks ju, för du har dels ett open source projekt som heter Cake som vi ska prata om alldeles strax, men så har du släppt, kan man säga att det är en produkt även om den är open source? Jag tänker på Ghostly som du släppte ganska nyligen.
Mm. Den är inte open source.
Nej, då var det jag som läste fel.
Ja, men den kan ju absolut bli i framtiden. Men just nu så letar jag efter ett sätt att få själva utvecklingsprocessen att bli, som man säger, hållbar.
Mm.
För som du kanske vet, det finns ju ganska många diskussioner om det. Just för tillfället där om License Zero och hur man ska kunna, ja, att människor kräver mycket av folk som håller på med open source-utveckling.
Mm.
Och, så det här är ett litet experiment för mig att se, ja, om man säljer produkten för ett ganska lågt pris, kan man få någon slags hållbarhet i utvecklingen? Där jag känner att jag inte blir dränkt i förfrågningar och...
Du sa någonting intressant, License Zero. Jag har inte superkoll på det, men jag har sett det fladdra förbi Twitterflödet ganska intensivt de senaste veckorna. Vad är det?
Vad det är egentligen... De sköter all hantering av licenser för open source-projekt. Så att de är liksom en mellanhand helt enkelt.
Det är någon slags organisation eller företag alltså?
Mm, ett företag är det.
Mm.
Jag har inte använt det själv så jag har ganska dålig koll. Men jag vet om att det... Många diskussioner just nu om huruvida man ska få open source-utveckling att vara hållbar. Och License Zero är ett förslag där som jag vet att flera har tittat på.
Just det. Men Ghostly säljer du som en app rakt upp och ner i Windows Store?
Mm, exakt. Den är gratis för... Ja. Den är ju gratis i grunden, så att man kan ju använda den utan att betala någonting. Men det finns vissa begränsningar i regler som man kan lägga upp och hur många kategorier och filter och sådana saker.
Just det. Vad brukar det kallas? Freemium och premium?
Ja, exakt. Någon slags freemium-modell.
Just det. Du kanske kan berätta för lyssnarna vad Ghostly är för något?
Mm, det är ett program som ska förenkla hanteringen av notifieringar från GitHub. Så det finns en del andra sådana program, typ som Octobox och ett till som jag inte kom på namnet på just nu. Men Ghostless Approach är mer att vara som en e-postklient, fast för GitHub-notifieringar.
Just det. Och hur kommer det sig att du skrev just en notifieringsklient för GitHub?
Jag har använt Octobox själv ganska länge, men jag tyckte att det var lite rörigt. Så jag letade efter något som jag skulle vilja använda, något som mer liknar en e-postklient. Men jag kunde inte hitta någonting som jag tyckte var tillräckligt. Alltså, som var så som jag ville ha det helt enkelt. Och sen så, det är ju roligt att ha något projekt som man jobbar med. Och jag hade inte gjort någonting med UVP innan, så att jag tänkte att ja, jag provar och ser hur det blir. Och jag tyckte resultatet blev ganska bra, så att jag fortsatte och nu är det släppt.
Och hur har det mottagits? Det är jätteläskigt att släppa en grej ut till allmänheten.
Jo, men det har väl varit ganska bra. Jag har sålt lite licenser. Men ja, det är inga. Jag kommer inte att säga upp mig från mitt jobb direkt, om vi säger så. Utan det är väl mer kul att folk verkar använda det och sådär.
Så Ghostly är alltså en som en inbox för GitHub-notifieringar, vilket man måste vara väldigt behändigt om man har ett open source-projekt. Eftersom jag kan tänka mig att det rasar in massor med pull requests och issues och folk som vill saker som du nämnde lite tidigare att folk ställer orimliga krav på open source maintainers. Och du har ju ett ganska stort open source-projekt som heter Cake.
Jo, men det stämmer.
Kan inte du berätta, vad gör Cake?
Cake är byggorkestreringssystem, ungefär som det finns andra liknande som Rake för Ruby och Fake för F-sharp och Make såklart, där allting började. Så det är helt enkelt ett DSL där man skriver sina byggskript i C-sharp för att orkestrera vad som ska göras. Bygga kod och köra tester och paketera och publicera etc.
Just det. Så för de som inte är nöjda med att bara trycka Ctrl F5 i Visual Studio, de kan titta på Cake.
Exakt, jag skulle inte rekommendera. Alltså om du ska releasa någonting så skulle jag inte rekommendera Ctrl F5 i Visual Studio. Men någon form av automatisering är ju bra att ha.
Jag har precis som du varit eller är konsult och man blir förvånad över hur många ställen bara kör högerklicka och publish. Det är liksom deras deploy-process.
Jo. Ja, det blir man faktiskt. Det är ganska lågt hängande frukt att fixa. Man behöver inte använda Cake. Man kan ju, alltså det räcker ju med ett PowerShell-skript eller ett Bat-skript eller vad som helst som inte kräver att en person gör någonting. Vilket reducerar fel, alltså man tar bort den mänskliga faktorn. Det är många ställen man har sett att de publicerar debuggartefakter och för någon har glömt ändra till releaselägen när de bygger och kanske inte har kört enhetstestsviten och sådär.
Precis, det är ju en extremt lågt hängande frukt att bara centralisera bygget i någon slags byggserver som liksom steg noll. Men tillbaks till Cake, för det absolut enklaste är ju som vi sa, Ctrl F5 i Visual Studio. Sen om man vill vara lite mer fancy så kan man ju köra msbuild.exe. Men alla som har grävt i en MS-bild, eller en ja, vad är det den bygger egentligen? Det är projektfiler och solutionfiler, antar jag. En redig blobba med XML.
Det stämmer.
Det är inget jag skulle önska någon.
Nej, men en del människor tycker om det. Jag förstår precis vad du menar. Jag kan inte säga att jag är ett jättefan av att lägga till saker i ett MS-bildskript som inte rör liksom att invokera C-sharp-kompilatorn på något sätt.
Mm.
För jag jobbade på ett ställe för några år sedan där man körde all in på MS-bild. Och jag jobbade som vad ska man säga, bildmaster eller något liknande. Jag vet inte vad den exakta titeln var, men där jag helt enkelt skulle hjälpa team att liksom automatisera deras arbeten och sådana saker.
Just det.
Och det var väldigt många människor som inte hade koll på hur deras saker byggdes. Och det är ett jätteproblem med det, när man förlitar sig på en specifik person. Att en specifik person ska liksom, ja men det är han eller hon som gör releaserna. Jag vet inte hur man gör. Och det är ju lite, jag vet inte, det är skrämmande egentligen.
Ja, det är ju väldigt bräckligt om inte annat. Det finns ju en ganska morbid analogi att vad händer om person X hamnar under en buss?
Exakt, den berömda bussfaktorn.
Precis. En lite trevligare variant som jag har hört är vad händer om personen blir träffad av lotteribussen? Det vill säga att de vinner 100 miljoner och säger upp sig på dagen.
Ja.
Men jag tycker att det är en väldigt rolig roll att vara en bildmaster, men samtidigt så det känns som att en av de viktigaste uppgifterna man har då är att undervisa resten av teamet i hur saker och ting sker.
Exakt. Det var väl egentligen 90% av vad jag gjorde i den rollen. Dokumentera och bara liksom få folk att liksom förstå att det är jätteviktigt att kod i isolation har inget värde, utan det är ju faktiska produkten som man levererar till en kund. Och om det bara är en person som vet hur man levererar någonting till en kund, så blir det ju det är inte bra.
Nej, precis.
Så
var det ur detta som idén till Cake föddes? Eller oftast, precis som du sa med Ghostly, så var det för att du hade ett behov som du ville fylla åt dig själv. Är historien med Cake samma?
Inte riktigt. Jag började bygga på Cake när jag jobbade hos en tidigare kund som var väldigt emot automatisering. De tyckte att, ja men de tyckte helt enkelt att det känns inte säkert att automatisera saker. De kände att de hade mer kontroll när man gjorde saker manuellt. Och det de kunde var C-sharp. Så det var egentligen jag byggde en liten prototyp bara för att se om jag hade provat med andra verktyg innan. Och hade inte så bra effekt. Så jag byggde en liten prototyp till Cake och de verkade tycka att det kändes bättre. Men såklart när jag jobbade på det andra uppdraget där så kände jag att det fanns ett behov för det. Och det sporrade mig att lägga ner mer tid i det. Såklart.
Var det för att det var C-sharp-baserat som de tyckte att det kändes bättre?
Exakt. Det var hur ska man säga? Nej, men de kände sig väldigt trygga med det och de kunde gå in och skriva sina byggskript själva och se att det de gjorde, vad det var som hände och förstå processen. Ja, jag antar att det var det. Men
När jag
ja.
tittar på GitHub idag så ser jag att det är 174 contributors. Det är ganska mäktigt.
Ja, men det är kul. Det är jättekul att folk vill ge tillbaka. Och jag kan poängtera det också i min det jag sa innan om att folk vill ta mer än vad de ger. Så är det klart att det inte alltid är så. Utan det är väl mer känslan av open source ibland. När man har fullt på jobbet och barn som ska hämtas från dagis och så är det någon som kräver någonting av en. Det är klart att det får större effekt. Men open source-community generellt tycker jag är fantastiskt.
Ja, det är en märklig inställning att ha, att kräva någonting. Det brukar dyka upp på Twitter titt som tätt, folk som postar screenshots av meddelanden som de har fått. Ofta är det folk från jättestora företag som inte stödjer open source-projektet i fråga som kräver hjälp. När jag pratade med Daniel Stenberg, han som författaren bakom Curl, han sa att han får hela tiden väldigt officiellt formulerade krav på bugfixar.
Det måste vara fantastiskt. Jag kan inte ens tänka mig hur det är att driva ett projekt så stort som Curl. Men han måste vara stark, rent psykiskt.
Det känns som att han var luttrad.
Ja, men det kan jag tänka mig. Alltså, det låter som att jag pratar om jätteproblem. Vi har inga jätteproblem med Cake, utan det är ju saker som dyker upp då och då liksom. Men det lämnar ju ett avtryck, gör det ju. När man blir lite tröttare varje gång man liksom någon ställer krav.
Otack är världens lön. Apropå det du sa tidigare om Ghostly och försöka få att få utvecklingen att vara hållbar, så vet jag att GitHub har dragit igång nu att man kan få, om man har ett open source-projekt så kan man få sponsring. Har ni tittat någonting på det?
Nej, det har vi inte gjort. Min största farhåga för det är ju att jag inte riktigt alltid när man liksom blandar in man ska få pengar från främmande människor, hur gör man med Skatteverket och liksom kommer min deklaration. Ja, min deklaration är redan ganska jobbig, men ja, men du förstår, alla de här skattetekniska sakerna, hur räknas det liksom? Så jag har faktiskt aldrig kollat så på det. Och sen så har vi har pratat om det i Cake-projektet med, men ingen, vi är ju 7 personer som arbetar med Cake nu. Och det är ingen av oss som gör det för pengarna så. Däremot om man sitter ensam och liksom arbetar på någonting som man kanske själv har lämnat för länge sedan, men som man sitter och underhåller för att andra människor använder det. Då tycker jag att man ska sponsra ett sådant projekt om man använder det. Och jag förstår varför man vill ha sponsring då. Tyvärr har det visat också att, jag vet inte om du har hört talas om Image Sharp till exempel.
Jag känner igen namnet.
Han som driver det projektet, han hade provat med donationer. Nej, förlåt, det var inte ImageChart, det var Fody. Nu blandar jag ihop projekten här. han som driver Fody-projektet, som är den här aspektorienterade programmeringsverktyget
just det.
För att skriva om .NET Assemblies. Han provade det med donationer, men det funkade ju inte. Han fick ju liksom, det var ju ingen, han kunde ju liksom inte rättfärdiga för sig själv att ta ledigt från jobbet för att fixa stora grejer eller liksom lägga någon större tid på det, när han fick några hundra lappar om året, mer eller mindre. Så han ändrade sin licensmodell till att säga att jag tar bara emot issues och pull requests från människor som sponsrar projektet. Så det hände ju någonting i open source-världen, känns som att folk försöker hitta sätt att hur ska jag supporta det här projektet om 5 år när jag kanske inte ens jobbar med de här sakerna. Att man försöker hitta ett sätt att göra det hållbart. Inte bara nu utan för en tid framöver.
Jag har läst en artikel eller en serie tweets från en kille som heter Patrick McKenzie. Han känner till honom.
Men jag kommer inte ihåg exakt var, jag känner igen namnet ju.
Han drev en, han skriver väldigt mycket och han drev en SaaS, innan SaaS var ett begrepp, som heter Bingo Card Creator. Och han skriver väldigt mycket om just affärsaspekten av mjukvara. Och han skrev att han har försökt donera pengar till jättemånga open source-projekt, men det är fullständigt omöjligt bokföringsmässigt. Så han har faktiskt hjälpt flera open source-projekt och hjälpt dem organisera sig så att de kan ställa ut en faktura, vilket i slutändan är det som krävs för att kunna sponsra ett, för att Skatteverket ska bli nöjda.
Absolut. Det låter ju som en bra lösning faktiskt. Jag känner inte till det. Det är intressant att höra att
jag kan försöka leta upp det och lägga det i show notesen.
Men det är ju en anledning också till, det är något som ofta de här stiftelserna löser, till exempel .NET Foundation eller Apache Foundation. Heter Apache Foundation, gör det?
Ja, just det, precis.
De kan ju ofta lösa många av de här sakerna åt en.
Intressant.
Däremot vet jag inte hur det är med rena donationer, men när det kommer till finansiell hjälp för projekt och sådana saker.
Vilken tur att du nämnde .NET Foundation, för jag ser här att Cake är en del av .NET Foundation. Hur funkar det egentligen? Jag har sett på att folk har blivit invalda, att de i somras att de kandiderade till .NET Foundation. Men här är alltså projektet Cake med där.
Jo, exakt. Vi har varit med sedan 2016 eller 2017. Vart en del av .NET Foundation. I somras där var väl val till styrelsen, tror jag.
Okej. Och vad innebär det för ett projekt att vara med i .NET Foundation?
Dels blir det en garanti för folk som använder projektet att det inte är en person som, liksom, som projektet står och faller med, utan det finns en stiftelse bakom som kan hoppa in om alla vi 7 skulle vinna. Bli påkörd av
lotteribussen.
Det var finare analogi faktiskt. Att de kan garantera att det finns någon form av det finns en organisation bakom Och sen också att man tar bort de här sakerna som ofta faller på en individ som registrerar domäner eller hanterar certifikat eller lösenordshantering. Om man har några juridiska frågor så kan de hjälpa till med det. De har hjälpt oss jättemycket med typ GDPR-saker när det blev aktuellt. Där vi hade. De har även hjälpt oss med CLA, Contributor License Agreements. Alltså att man skriver över, när du skickar in en pull request, att man skriver över rättigheterna till den pull requesten till projektet. Så alla sådana här saker runt omkring har de hjälpt till med.
Det är jättevärdefullt, för det känns som att det när man har ett open source-projekt så är det största jobbet är allting runt omkring. Mer
Jo,
eller mindre.
verkligen. Jo, det tar upp mycket tid. Och Cake är inte ens ett jättestort projekt. Men det tar ju upp. Nu så flyter allting på ganska bra sådär. Mycket tack vare .NET Foundation. Men i början så det var ju mycket administration och mycket saker runt omkring liksom. Så det är tacksamt att vi har deras stöd.
Det har varit jätteintressant att höra om dina projekt. Dels Ghostly som är en kommersiell applikation och Cake som är en open source-applikation. Hur de skiljer sig men även hur de liknar varandra. Vad ligger i pipen härnäst för dem?
För Ghostly är väl det. Nu är jag inne i en stabiliseringsfas. Jag skulle bara veta hur mycket buggar man faktiskt får in när andra människor än en själv börjar använda saker. Speciellt när all data är dynamisk. Så det är väl det jag sysslar med där. Och med Cake så det vi siktar på nu är väl att förbereda för en 1.0-release. Och såklart .NET Core 3.0-stöd när det släpps. Så, ja.
Härligt. Vi håller ögonen på både Ghostly och Cake. Vi kommer länka till båda i showen så att lyssnarna kan ta del av det. Och jag skulle vilja tacka dig jättemycket för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Ha det fint.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.